Men nu eftersom jag har två kameror, så är det inte på det mesta av bilderna, va? Vi har nämligen en kamera här.
Jag har en kamera här.
Ska vara som ni vill då?
Ja.
Tack ska du ha.
Ja.
Ja, nog är det det.
Jag fick inte med mig kan, tror jag. Jo, kan man inte borsta. Då tar jag på mig en hörsel som inte syns.
Utmärkt bra.
Några glasögon har jag inte med mig.
Nej, det är fint det.
Behöver jag?
Nej, det vore bra om du inte hade glasögon.
Behöver glasögon?
Nej, om du inte ska läsa behövs ju inga glasögon.
Jag kunde kanske ta en bok och läsa en dikt. Det var väl inte då? Nej, jag har monok.
Ja, jag tar monok.
Det ser mer soignerat ut också.
Ner i lilla ser strömmen dansar. Alla vågorna har vita fransar. Ser du gubben i den gröna båten? Hur han vevar upp sin stora hov. Ser du löjorna, se hur de glittrar. Fåglarna på strömparterren kvittrar. Ser du måsarna och hör du göken. Ingrid lilla, göken gal i stan. Solen strålar över staden. Och nu kommer vaktparaden. Trum, rum, 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 rum. Samt trumman går. Och nu slår klockan 12. Back i tempel öppnar famnen. På båtarna i hamnen pinglar klockorna, det är serverat. Och Ingrid lilla, säg vad vill du ha? Blå foreller och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller. Fikondruvor, dadlar, karameller och en liten grön kan Ingrid få. En sån där som kommer från Västindien och som blommar upp som ros på kinden med en aning doft av tamarinden. Nej, jag menar visst en kurra så fort som blinken ner för brinken. Här går leden in på freden. Jag i Orfeus här i underjorden. Kors, det seglar ju ett skepp hitåt ner för trappan, akta kjolen. Hör du lutan, hör fiolen. Där sitter Evert Taube på stolen och tar emot dig med din egen låt.
Tack Olle.
Tackar.
Hej. Ja, vi är samlade på den gyllene freden i flera tidsåldrar. Det var Ingrid Adels polska som vi hörde. Hon var operadansös och dotter till Nils och Tora Dardel och tillhörde den konstnärsgäng som Evert Taube också tillhörde här på 20- och 30-talen. Det är rätt, va?
Ja.
För i dagarna 15 år sedan så spelade vi in ett program här med Evert Taube. Vi var i många luftsträck, bland annat var vi där här på freden. Och då passade vi också på att göra en dokumentation av hur det gick till att spela in program med Evert Taube. Och det var ur den dokumentationen som vi just såg en liten slatt här i början. Vi ska se en liten bit till utav det programmet, och när det sedan övergår i färg, då är det det verkliga programmet som vi spelade in här på freden som kommer. Då får vi se på det kanske.
Då tar vi
alltså
ska vi lägga upp samvaron här. Men hur kommer vi att se barnen då?
Du har kamera där, är det?
Var är Ulrika då? Vi måste ta så mycket kamera med då.
Ja, visst.
Det är till de barnen där att vi vänder sig om ibland och tittar om kameran till.
Du böjer inte så mycket fram så att Sven Bertil
inte syns, va? Ja, längre
bak, va? Ungefär så där, ja. Då är du precis i lagom profil och vi har ändå fri. Då börjar Evert. Sven Bertil. Då börjar Evert nu att berätta någonting om skärgårdsfru. Och sen uppmanar han dig att sjunga, eller så sjunger ni den tillsammans. Och du kan gärna leka på den lite grann, på melodin en aning, när du märker vad han spårar in på, va? När det börjar norda sig till att bli där.
Jaha, vilken... Ja, det är bra. Det är fint. Här är det klart.
Bakom den
tack.
Där kan man stå upp.
Går. Går kameran.
Tre första.
Nej, stopp. Nej, inte när jag ser kameran går. En gång till. Klappa två.
Tre första, andra klappar.
Mina barn och vänner, jag måste berätta, eftersom vi ändå samlade här i den gyllene freden. Tre generationer, är det fyra? Tre.
Tre är det väl bara, är det en, två, tre? Tre är det bara än så länge.
Vi får hoppas att det blir fyra, men jag är ännu i livet. Jag skulle bara säga det, att för 58 år sedan, alltså, över ett halvt sekel sedan, så satt jag här i denna källare, men då var det... vindragarna som hade sina vintunnor här, och det var fullt med hats ifrån hatsing av buteljer, fullt med hats på munklagna. Det här är nämligen gamla munklag, ni ser, om ni tittar på tegeln, ni kan se det, men det syns väl inte, och det är Stockholms gamla stadsmur som ni ser här bakom. Så det här var ett refektorium som byggdes av franciskaner eller gråbröder eller munkar. Det byggdes utanför stadsmuren och hade spångar ut i sjön som båtar kom in med matvaror och viner och likörer och sådant som munkar använde sina måltider. Och det... Att tänka sig det, det har inte ändrats någonting här sedan dess. Påskar den andres tid, han levde då. Men det var bara sådana som kände källarmästaren. Och någon egendomlig privat tillställning, ovanlig tillställning som gjordes här nere. För det var inte servering här i vanlig bemärkelse. Men när Anders Zorn hade inköpt källaren Freden, just där den skulle rivas. Och det var ju väldigt uppståndelse, för han var, där genom att han var världsberömd, så var de tvungna att låta honom köpa huset, annars hade de nästan rivit det. Liksom de nu tänker riva slottet och Riddarholmskyrkan, och det är många som är rasade på att de husna är kvar. Östermalm är ju nerlivet så gott som. Det är ju förtjusande i hela Stockholm, det är ett kontor. Men här nere var inte kontor, utan här tappade de vin ifrån fat och slog på flaskor. Och här fanns flaskor, må ni tro, fast jag var för ung för att smaka på dem. För jag var en ung adept som sökte in till Konstakademin och var bara 16 år. Och vad inträffar 1922? När jag redan hade träffat Astrid i Paris och kom till Stockholm. Så kom en främde till mig som heter Anders Tubelius och sa att Zorn har köpt Freden just när de skulle börja ridningen. Och kan du tänka dig att jag har hittat en stor källare. Stora källaren där nere. Vad jag menar, han knackade horn i väggen och sa att det måste finnas någonting där nere. Och den där Stubelius, han knackade själv, han knackade och han slog och fick ut folk. Och så tittade vi in och fick se en sal som rymmer över 100 personer idag. Där jag höll bröllop med Astrid sedan, långt efteråt.
Ja, det är just i den källare som man hittade då, man knackade hål i väggen här uppe. Det är där vi befinner oss nu, och vi har samlat några artister i Evert Taubes anda. Vi ska sjunga Evert och vi ska prata om honom lite grann. Och Olle Adolfsson har vi redan råkat. Här uppe har vi Ann-Kristin Hedmark. Och vi har Torgny Björk. Och ordet är Torgnys.
Ja, jag ska börja med att presentera musikanterna här. Och Björn Ståby som sitter här med mandolinen. Normalt ser man ju honom i en fiol. Sen har vi Torbjörn Hullkrans med basen. Sen har vi Tommy Kåverhult. Och Bernt Rosengren med dragspelet där. Både Tommy och Bernt är väl mest lätt igenkännliga som saxofonister i vanliga fall. Men nu ska vi spela en ifrån Gyllene Fredens ballader, Den instängde poeten, eller Olympen i underjorden, som är en visa om förhållandet mellan glädjens gudomligheter och samhällets väktare, som Evert Taube skriver i sin underskrift. Och det förekommer en herre där som är aktuell, Bratt, som införde motboken. Tänk vänner vad som hänt mig, jo, något ganska lustigt må ni tro. Ut i gyllene freden här om natten blev jag instängd, just jag. Källarådet, alla flickorna vore borta, allt på brickorna var försvunnet när jag väcktes i mitt hörn, försvunnet mitt lag. Illa kan man se i en källare flera meter under jorden. Tyst i fredens hus släckte alla ljus över bänkarna och borden. Men igenom gluggen lyste månen ner i källaren så. Som jag sitter där i måne ljus hörs från trappan något ljudet sus av en ängel kanske eller någon själ ur akademin. Lutan bort i hörnet rörs där vid och i källarsalens månskensfri hör jag ett akkord i dur och snart förnimmer jag melodin. Just en pastoral klingar i vår sal, ni kan tänka jag blev vaken. Bröder, vilken scen, ut i månens sken ser jag Afrodite naken stå i källardun med blommor i sin famn och med gröna blad. Ack, vem stiger fram på golvets plan? Tänk att sådant händer här i stan. Guden själv Apollon, nu med lutan till gudinnan framgår. Vilken syn för en modern poet att se gudarnas odödlighet. Tänker vänner, bara att en sådan sak har hänt just i år. I mitt tomma krus hörs ett härligt brus och när jag mot kruset blickar Bacchus själv jag ser som emot mig ler, helleri av vin och nekar. Hej, då drack jag ur för skönheten, för glädjen och poesi. Slutet blev nog lite trist ändå, källarmästaren fick till Bratten gå, till den nya tidens väktare av våra usla begär. Jag har hört så Bratt med värdig i min att på fredens tro man dricker vin som ni fått av guden Bacchus själv och som ni inte köpt här. Det får inte ske, ni ska genast ge Bacchus och hans följesvärken. Man har sagt mig att mest varenda natt Afrodite står på marken och Apollon lär ju spela hos er utan tillstånd av mig. Ack, herr direktör, för nykterhet är fin och sprit och öl och sedlighet. Svara krögan, jag har aldrig dessa gudar fått se. Ingen kan mig förebrå att jag ej är brandsystemet till behåll. Ej en droppe, mer än ni tillåter vill jag gästerna ge. Men er skärlighet, det var en poet som blev instängd här om natten. Och hans diktet är som gör er besvär. Jaså, sa det Branden. Är det inte själva fan att här ska finns poeter i stånd?
Nu, mina vänner, ska ni få uppleva en morgon i Ligurien. Mot eukalypternas lancetformade blad i cypressen och på palmernas blanka kupoler smattrar en morgonskur av regndroppar stora som pärlan på din öronsnipp, Pierina. Om du kommer lite närmare mig, Pierina, så kan du också se våra pärlor trilla ur molnets säck. Pluviala pärlor som vinden burit hit ifrån Azorerna. När du ännu låg djupt i din sömn och jorden i sitt eviga rullande åt öster blottade solens eld, kom en glimmande fjäril och flög till din bädd. Pierina, då gick fiskarbåten ut ifrån din strand. Röda segel gick som lågor som eldar över havet. Sedan när molnet kom med störtskuren slocknade allt, men fiskargossen sjöng ändå sin sång. Men min älskling, du sover ju ännu. Då smyger jag innan åskan som närmar sig bryter tystnaden kring din bädd. Då smyger jag ut efter mjölken som står sval där ute i portgången. Nu är nog smultronen mogna som jag såg och kan plockas och serveras med fikonblad och socker. Regnvåta fikonblad med smultron på bjuder jag henne, och så får hon mjölk ur kruset.
Efter den här mjuka visan ska det bli en annan mjuk visa, men om en annan kvinna, om Bibi, en tangovisa.
Bibi, du räknar timmarna av år som redan flytt, och framtidsår som inte finns. Vem vet? Bibi, du räknar timmarna av år som redan flytt. Ack, varför räkna timmarna? Säg det. Bibi, du räknar timmarna av kärlek som du fått, som tog dig bort i dröm och sanlighet. Bibi, du räknar timmarna av kärlek som du fått. Ryms kärleken i något mått? Säg det. Bibi, du räknar flingorna i vinterns första snö. Du räknar vårens blommor, skogens träd. Bibi, du räknar flingorna i vinterns första snö. Var har du gömt din fantasi, min vän? Bibi, du räknar fårarna
och somrarna som går och höstarna och lägger år till år till år till år. Bibi, du räknar fårarna och somrarna som går. Ack nej, jag räknar kyssarna jag får, jag får, jag får. Kyssarna jag får.
Ja, tack Torgny. Just i den trappan där du står, där stod ofta Evert Taube på 20- och 30-talen och föredrog nyskrivna visor för publiken här nere. Och det är väl så som de flesta minns honom som estradör och som scenunderhållare. Hur var det, Olle, du som kände honom? Hur pass mycket yrkesestradör var han?
Ja, det beror nog lite på vad man menar. Det är klart att han är ju en av våra allra främsta estradartister, inte frågan om den saken. Och vi som upplevde honom minns ju hur han kunde leka och trollbinda sin publik, leka med den och trollbinda den. Men själv hade han en ganska stor distans till sitt eget scenartistskap, så att säga, för att uttrycka sig tungt och dåligt. Han... Jag vet att han flera gånger och intervjuer också har sagt att han sjöng för att försörja sig och sin familj. Och det där låter ju väldigt kokett av en sån människa som Evert Taube. Men bakgrunden är faktiskt den att han blev scenartist. Inte mot sin vilja, men av tillfälligheter, av kassabrist helt enkelt. Evert ville ju från början bli målare, och det blev han också. Han antydde det här i bandet. Han reste till Stockholm 1907-1908, men kom att fara ganska illa. Och hans pappa tvang honom till sjöss, det tänker man ju inte på, det vet man kanske inte om, men han tvingades gå till sjöss av sin pappa, som fick honom att välja mellan att gå på internatskola och att gå till sjöss. Och han valde med ganska stor grämelse detta, för och grämelsen kom så av att han ansåg att hans konstnärsbana på det viset stäcktes, och den försökte han hela tiden komma tillbaka sen. Hans tid till sjöss var förut ganska kort, inte mer än ett par år. Sen åkte han ju till Sydamerika, och när han kom tillbaka så hade han börjat skriva, och det var på det viset som han, bland annat så var det folk här nerifrån från akademin, Albert Engström, Erik Axel Karlfeldt var sådana som stödde hans unga författarskap.
Olof Thunman
och så vidare. Och sen var det ju alla möjliga saker som gjorde att han plötsligt blev kabaréartist. Och det gjorde att hans framgångar där var ögonblickliga. Men då hade han återigen känslan att här höll hans konstnärskap på att gå förlorat igen. Och han rymde, och så var det ofta han med en viss misstänksamhet gav han sig in på estraderna, trots att han visste att det var hans sätt att få kontakt med sin publik. Och han kände ju också naturligtvis att när han var där att det var så här det skulle vara. Men för att komma in på något helt annat, han rymde, och det gjorde han 1920 till Paris, först till Köpenhamn och sen till Paris. Och det var där han träffade Astrid. De förlovade sig mycket snabbt. De skildes för några år, men gifte sig sen. Bröllopsmiddagen avhålls här nere nu. Under oerhörda åthävor. Evert hade införskaffat artister, och han hade skrivit musik, och alla sjöng och spelade allt till Astrids ära. Han la ner sin konstnärlighet för hennes fot på ett ganska gripande sätt, tycker jag. Redan i Paris så gav han henne olika smeknamn, och Rosmarie är ju ett av dem som vi vet att han gav henne. Han skrev många visor till Rosmarie, bland annat en som jag tycker mycket om, och den här som heter Sommarnatt. Sommarnatt, eller Kom i min famn. Och den skrevs ju som en slager, och den blev också en slager. Men man kan nog lika gärna se den som en ganska förälskad killes visa. inte bara förälskelse till svensk sommarnatt och till svensk skärgård, utan också hans djupa, djupa kärlek till en otroligt vacker flicka, nämligen Rosmarie. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie, natten är djup. Lev blott och dansa, lekfullt och lätt, du svävar en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hin. Stöd mot min arm, du böjer lätt ditt huvud, och ditt gyllne hår lyser av ungdom och doftar vår. Tvekande led du åt de bevekande tonerna, lätt och lekande valsen går. Fönstren öppnas mot sommarnatten, blommorna doftar av fjärdens vatten, speglar den stiga månen som röd över Ingarö skogen står. Vinden har somnat i båtarnas segel, ut över baggens fjärdens spegel. Tonerna ila, måsarna vila tysta i månens ljus. Vad vore livet, Rosmarie, för utan sång och dans? I sommarnattsskymningen ljuvlig och sval, i toner som lockar förföriskt, i val, i dans, i dans. Vi glömmer tid och rum, kom, låt oss fara i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land. Fönstren öppnas mot sång, natten blommorna dofta och fjärdens vatten speglar den stigande månen som röd över Ingarö skogen står. Vinden har somnat i båtarnas segel, ut över baggens fjärdens spegel. Tonerna ila, måsarna vila tysta i månens ljus. Utan sång och dans, i sommarnattsskymningen ljuvlig och svar, i toner som lockar förföriskt, i bal, i dans, i dans. Vi glömmer tid och rum, kom, låt oss fara i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land. Freden blev, som vi har nämnt, en samlingspunkt för ett gäng konstnärer. Det blev mycket fort efter sons inköp av det här huset en samlingspunkt för ett folk som brukade hålla till under en trumma som man hade satt en lampa, en glödlampa i här uppe i en övre lokal. De kallade sig för sällskapet Pax Aurea, under den lysande trumman. Och även där föredrog Ever sina visor. Under kriget, under andra världskriget, fick dessutom Gyllene Freden en speciell betydelse för Evert. Han fäste sig vid namnet Freden i den gyldene. Han älskade det. Evert, som var så främmande för våld, för tölpighet, all sorts grymhet och så vidare. Allt det som kriget stod för, det var vämjeligt för Evert Taube. Och han försökte tolka sina känslor i några visor. Det finns en som heter den här om målaren och Maria Pia. Och det finns en liten dryckesvisa som jag tycker är så fin. En liten dryckesvisa som han skrev till den gyllene freden, där han leker med ordet freden. Och den låter på detta vis. Bröder, systrar, med en visa i den gyllne fredens sal. Låt oss fred och frihet prisa i en tid av krig och kval. Låt oss gamla vänner klunka på det vin som än finns kvar, och varann i rygg en dunka som i flydda glada dag. blott en stund av stilla trevnad i den gyllne fredens käll. Plikter, omsorg styr vår levnad ifrån morgon och till kväll. Om till fest för gamla minnen freden ännu ger en chans, låt oss fröjda våra sinnen och Nisuaki Malitas. Back i konsulat i Norden, låt oss läppja på ditt vin. Orfe tempel under jorden, skänk din klang åt människan.